heter Nathalie och jag är narkoman.
Hej Nathalie.
Hej. Det här är bland det värsta jag vet. Det här är min största rädsla jag har, att prata inför människor. Och det är så häftigt med, eller jag tänker på löfterna, niondestegslöfterna, att vissa rädslor blir man av med fort, andra går långsammare. Och det här är, alltså, genom att göra det här programmet så har jag blivit befriad från så många rädslor som jag har. Men det här är verkligen en som klamrar sig fast och håller sig kvar. Liksom. Så det här tycker jag är jättejobbigt. Så jag tänkte börja med att säga det. Men min förhoppning, eller anledningen till att jag sitter där idag, är för att jag ska försöka vara till nytta för någon här. Om jag kan vara det för en person så är det, ja, så är mitt syfte gjort liksom. Okej. Så jag blev ombedd att tala om service och om tillfrisknande. Det första jag tänker på när jag hör, eller det första jag tänkte på när jag fick den frågan var att tala om steg 10, 11, 12. För det är de stegen som jag måste leva i varje dag för att ha ett bra liv. Och det är varje dag. Men det har inte alltid varit så. När jag kom till gemenskapen så var jag helt slagen, trasig, som de flesta människor när de kommer hit. Jag trillade in på mitt första möte och jag började göra stegen med en tjej på en gång. Inte för att jag var duktig och tog en sponsor, utan för att det var hon som plockade mig och sa: vill du sluta för gott? Vill du göra allt? Och jag var så villig då. Jag var villig att göra precis vad som helst. För jag mådde verkligen skit. Och jag hade verkligen, verkligen nått min botten. Så vi började göra stegen. Successivt så vart jag med min mentala besatthet som gick omkring och gnagde i mitt huvud. Välkomna. Och jag började må bra. Vi gjorde stegen och jag började successivt må mycket, mycket bättre. Sen när jag kom till steg 10 så sa hon, så fick jag sagt till mig att det är ett ganska flummigt steg. Sen gick vi igenom steg 11 och 12. Så att, sen var vi klara. Så att jag, med den informationen som jag hade fått, så gjorde inte jag något tionde steg. Jag började meditera. Och det funkade. Det funkade bra i början. För att jag hade blivit befriad. Genom att göra stegen så hade jag blivit befriad. Jag hade fått ro i sinnet. Men det som hände var att jag gjorde inga tionde steg. Och så att de här karaktärseffekterna som vi har, själviskhet, rädsla, oärlighet och harm. Det som händer när man inte gör ett tionde steg är att jag börjar bygga på sådana känslor igen. Så att det första som händer mig när jag insjuknar är att jag blir jävligt rädd. Jag blir rädd för allt och alla. Och sen så kommer allt det andra, jag blir lätt irriterad, jag blir fett missnöjd med allting och jävligt rastlös. Och jag brukar säga när jag sponsrar att ett tionde, alltså om vi i fjärde steget gör en storstädning av vårt förflutna, så i tionde steget så städar jag upp hela tiden efterhand. Och det är så jag får leva befriad från den här sjukdomen som jag har. Leva i tillfrisknande. Därför är det så himla viktigt att för mig att jag gör tionde steg hela tiden på daglig basis. Men och det som händer när jag inte gör det är att jag börjar samla på mig allt skit igen. Jag börjar samla på mig min harm, jag börjar samla på mig rädslor och sen så byggs det bara på. Och det som händer är att jag insjuknar och rätt vad det är så kliver jag ut. Nu var det inte det som hände, tänker. Men jag var så nära. Jag hade gått från att få känna på kraften att göra stegen till att insjukna igen utan att ha återfall. Vilket egentligen är mycket värre. För att eftersom drogen är ändå min lösning när jag är aktiv. Det är där jag får min sinnesro. Så genom att inte leva i stegen och bara vara drogfri så mår jag bara skit liksom. Så det var där jag hamnade. Och jag kom till ett stadie det som var en ny botten för mig. För att jag kände att jag kan inte hantera mitt liv igen. Jag var där igen. Från att ha varit så villig från början och göra allt. Och sen så kommer egot in och tar över igen. För det är det som händer när jag inte gör 10:e steg och 11:e och 12:e. Det är att mitt ego kommer in och tar över. Och min själviskhet är där igen och vill styra och ställa. Och jag vet hur det går när jag vill styra och ställa. Det går åt helvete. Liksom. Så jag bytte sponsor. Som förklarar 10:e steget för mig. Men det står ju också i boken. Det är det som är så bra. Så det enda vi behöver göra är att läsa boken egentligen. Men ja, och det står så här. Vi har trätt in en andlig värld. Vilket är det vi gör när vi gör stegen. Vår nästa uppgift är att växa i insikt och styrka. Det står att vi ska växa. Det står inte att nu har vi kommit till steg 9. Nu kan vi slappna av. Utan det här är ett pågående arbete varje dag. Som jag måste göra för att få befriad. Liksom. Det är ingenting som sker över en natt. Vilket vi hade önskat. För vi älskar quick fixes. Det bör fortgå under hela vårt liv. Och det är det här som är så himla svårt, eller det här var så himla svårt för mig att förstå när jag var ny i gemenskapen. Hela mitt liv. Alltså jag kom in för att jag ville bli drogfri. Det var liksom, och sen tänkte jag så här, det här med gemenskap, även om jag gillar, men jag gör ett tag, kanske ett, max 2 år. Sen måste jag kunna få leva som en normal människa igen. Jag vill ha ett normalt liv liksom. Som en normal människa. Men den sjukdomen som jag lider av är kronisk. Vilket innebär att om jag vill vara befriad ifrån, om jag vill leva i tillfrisknande, så är det här jag måste göra. Eftersom min sjukdom är kronisk. Så, det vi gör är att fortsätta se upp med själviskhet, oärlighet, harm och rädsla. Vi ska se upp med det. För att det kommer komma. Vi är drogfria, men vi är inga helgon. Liksom. Mm. Och det är precis det här vi gör i steg 4. Vi får lära oss titta på våra karaktärsdefekter. Och vi får lära oss se vår själviskhet i alla våra karaktärsdefekter. När de här egenskaperna dyker upp ber vi genast Gud avlägsna dem. Det är det här. Här har vi steg 6 och 7. Och det står att vi genast ber vi Gud. Så vi väntar inte till på kvällen då vi gör vår kvällsevendering. Utan vi gör det här på dagarna. Vi ber på dagarna att bli avlägsnad. Vi diskuterar dem omedelbart med någon. Förslagsvis sin sponsor. Jag kontaktar min sponsor så fort jag känner de här, så fort det här dyker upp. Vi gått ju snabbt de som vi eventuellt har sårat. Steg 8-9. Vi diskuterar dem omedelbart med någon. Det är steg 5. Sedan riktar vi resolut tankarna mot någon som vi kan hjälpa. Så det jag måste göra är att på en gång hitta någon som jag kan vara till nytta för. Eftersom min sjukdom är centrerad. Alltså min sjukdom är min själv. Alltså jag är självisk. Det är roten till mitt problem. Jag är självisk och jag är självcentrerad. Så genom att jag fokuserar på att vara till nytta för någon annan. Så skiftar jag mitt fokus. Och det är här börjar hända saker. För att hela mitt liv så har jag har alltid velat ha någonting. Det spelar ingen roll i vilka situationer jag har varit med, vilka människor jag har varit med. Allt har handlat om mig och vad jag får ut av situationen. Här får jag lära mig att ge utan att få någonting tillbaka. Och det är stort för en sån som mig. Att jag har aldrig varit så tidigare. Men i det här programmet och genom att göra 10 på daglig basis. Vissa dagar blir det många och då måste jag hela tiden försöka vara till nytta för andra människor. Så det är här jag förändras. Och någonting som jag får höra ibland är att det här med karaktärsdefekter. Jag försöker jobba på mina karaktärsdefekter. Några som skrattar. Det här är ingenting som jag kan jobba på. Som jag sa tidigare, jag kan inte styra. När jag styr så blir det inte bra. Så det jag gör är att jag försöker överlämna dem genom att göra 10:e steg hela tiden. Det är det enda sättet för mig. För att när jag ska försöka styra. Jag kanske tänker så här, okej, nu ska jag ta kontroll över situationen. Jag bara andas lite, ta kontrollen. Du vet, nej. Det är precis det jag inte ska göra. Jag ska inte kontrollera. Jag lämnar över. Jag ska lämna över mig. Och det är så jag blir befriad. För då annars har vi lagt till oss själva igen. Och det var precis det vi inte skulle göra. I 7:e steget så överlämnar vi oss. Och ja, det är bäst för alla. Och någonting också som jag får höra från sponsorer är att de tror att när man har gjort det här ett tag så behöver man inte göra det längre. Det är så här, jag behöver göra det här precis lika mycket som Peppe som har 90 dagar idag. Så att det spelar liksom ingen roll hur mycket tid jag har, utan det här måste fortgå hela tiden. Och det är bara jag själv som är ansvarig. Det är jag som är ansvarig för mitt tillfrisknande. Jag kan inte skylla det på någon annan. Jag kan inte lägga över det på någon annan. Att min sponsor sa inte det här till mig. Eller min kille gjorde sig och så. Utan jag är själv ansvarig för mitt tillfrisknande. Så det är mitt ansvar att hela tiden göra 10:e steget. Så att jag, ja, så jag får leva i tillfrisknande. Lite snabbt om service också. Någonting som också var nytt för mig när jag bytte sponsor var sättet att se på service. Service på möten och på att göra service på möten, koka kaffe, vara GSR-mötesledare eller alla som är service här idag. Det är så bra att det finns och det gör verkligen 12-stegsarbete möjligt. För alla. Folk hittar hit och träffar varandra och sådär. Men det är inte det som håller oss drogfria. Så att det räcker inte med att jag går på möten och kokar kaffe. Och då har jag 12-steget och håller mig drogfri. Sponsra är den andra delen. Alla vet om att sponsra, det är där vi bygger upp vårt vaccin mot ett återfall genom att hjälpa andra människor. Den tredje delen är att föra det här budskapet vidare. Och så som jag gör idag och mina tjejer som jag sponsrar är, vi går ut på ställen och försöker hitta dem som inte har hittat till oss. För vi som sitter här, vi vet att det finns en lösning. Och då är det vårt eget ansvar att ta den eller inte. Det finns folk här som kan hjälpa den som vill ha hjälp. Liksom. Och sen så finns det de som inte har kommit hit än. De som inte har hittat hit än. Och vi går ut på avgiftningar på behandlingshem och sjukhus för att just hitta de personerna. Och det här är någonting som man inte får missa för att när jag började göra det här så växte jag otroligt mycket i mitt tillfrisknande. Och jag tycker att det är en väldigt, väldigt viktig del i att leva i programmet. Att göra alla de här tre delarna. Tack mycket. Okej, jag tror min tid är ute. Jag stannar där, tack.
Oj. Tack så jättemycket. Det här var helt fantastiskt. Jag heter Andreas och är en tillfrisknad narkoman. Också jättenervös, verkligen. Ja. Så vi får se hur det går. Jag har bett och sagt att nu får Gud ta över det här. Så att jag hoppas att mitt ego hamnar åt sidan och att Gud får använda mig som ett instrument. För det är det enda jag vill. Det är mitt enda syfte här. Ja, tack Nathalie, som sagt. Vi delar erfarenhet där också. Att jag kom in i den här gemenskapen för ungefär 6 år sedan. När jag väl på riktigt började jobba så var jag slagen. Då var jag riktigt slagen. Jag vaknade på morgonen och det kunde gå så långt som en kvart mellan att jag förstod att jag kommer dö av det här till att jag hade glömt bort det. En kvart. Så jag visste att jag var riktigt illa ute, så jag började göra någonting åt det här. Och jag kände till det här, den här gemenskapen. Så jag kom hit, skaffade en sponsor och började jobba i stegen på ett sätt som jag gjorde då med den personen. Som jag är otroligt tacksam för att han tog sig tid för mig. Flera gånger i veckan och sådär. Jag är otroligt tacksam för det. Och det var den personen som först visade mig vad det var, vad det innebar att föra budskapet vidare. Och det var en självklarhet för honom att göra det. Så jag uppfattade det i alla fall. Så, jag har i alla fall också gått i den här gemenskapen och gått mycket möten. Och haft, jobbat i steg 1-9 och sen liksom... Inte haft så bra koll på 10-11 och ett väldigt begränsat steg 12. Och med tiden så har jag börjat läsa den här boken mer. Och tagit ansvar för att jag är ansvarig för att läsa den här boken. Jag kan inte lyssna på någon annan säga om den här boken. Jag måste läsa det själv. Och min första sponsor köpte den här boken åt mig, så att jag kom inte undan egentligen. Så här. Så min resa har sett ut så att jag har anpassat det som jag tror är programmet till det som är programmet, så som jag har läst det här. Och börjat applicera det på det sättet. Och det har gett kraftiga resultat för mig och för andra människor som jag har försökt hjälpa. Och som jag har sett runt omkring mig i den gemenskapen som jag är i. I min hemmagrupp. Det här kommer jag inte där för min hemmagrupp. Jag tänkte fokusera på steg 12. Och jag ska läsa vad det står. Och jag läser rakt av. Det är på sida 83. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister, narkomaner, och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Och det första är ett löfte. Att som ett resultat av de här stegen så får vi ett andligt uppvaknande, ett tillräckligt andligt uppvaknande för att vi ska få kraft och slippa den mentala besattheten. Och det är sanning för mig. Det har hänt mig. Det är därför jag presterar mig som tillfrisknad, för jag är inte mentalt besatt längre. De andra två delarna är instruktioner. Vi försökte föra det här budskapet vidare. Försökte föra budskapet vidare till andra med samma problem. Och tillämpa de här principerna i alla våra anledningheter. Inte bara på möten, utan även hemma på arbetet. Så jag funderade lite på exakt vad jag skulle säga, och det är, som sagt, jag har släppt lite Gud, men jag har några notiser om vad jag ska prata om, och jag tar det över lite grann bara. Dr. Bob, som är det är en av grundarna till AA, som ligger till grund för den här gemenskapen, det är jag. Och det var den personen som Bill den andra grundaren av A träffade på och förde budskapet vidare till så som han hade fått till sig. Och den personen blev nykter då, Dr. Bob. Jag ska läsa vad det står, för den historien finns med i den här boken, om Dr. Bob. Och då står det så här: han var en av de två män som grundade AA. AAs tillkomst räknas från Dr. Bobs första helt nyktra dag, den 10 juni 1935. Fram till 1950, det år han gick bort, skulle Dr. Bob personligen föra AAs budskap vidare till mer än 5000 alkoholister, män och kvinnor, och till alla dessa erbjudan också sina tjänster som läkare utan betalning. 5000 på, jag tror att det är 17 år eller någonting. Det är ungefär en om dagen. Och han levde verkligen det här. Han levde på sitt eget. I slutet av sin berättelse så har han skrivit så här: jag använder en del av min tid till att föra min erfarenhet vidare till andra som vill ha och behöver den. Detta gör jag av fyra skäl. Och det första står av pliktkänsla. Och precis som jag, när jag fick det här budskapet till mig, så fick jag ett andligt uppvaknande. Och per automatik nästan så ville jag ge det här vidare till andra. Det var liksom som en instinkt när jag fick det här andliga uppvaknandet. Och pliktkänsla är just det här ansvaret som jag har fått till mig genom den här processen med stegen. Jag förstår att jag har ett ansvar. Det ligger inte hos någon annan. Jag kan inte låta någon annan föra budskapet vidare. Liksom jag kan inte lägga tilliten till att någon annan gör det, utan jag behöver göra det. För att jag har fått det. Och det är som cancer. Alltså, botemedel mot cancer, det vill man ju ge till folk som har cancer. Självklart. Liksom. Det är fantastiskt. Och jag slipper den mentala besattheten som skulle ha haft ihjäl mig. Den vill jag ge till andra. Så av pliktkänslan. Och andra grejen är för att det är ett nöje. Och de som jag har försökt föra budskapet vidare till, de som jag har varit med och försökt föra budskapet vidare till andra, den här gemenskapen som har bildats runt omkring mig och oss, bara som min hemmagrupp liksom, det är ett nöje att se människor växa, att se människor komma till vårt söndagsmöte och ta med sig 3-4 nykomlingar som är helt färska och som bara ser lite hopp i deras ögon. Det är ett sant nöje, verkligen. Och den tredje: för att jag på detta sätt betalar en skuld till den man som tog sig tid att föra sin erfarenhet vidare till mig. Och jag har många människor som har hjälpt mig. Många. Men jag tänker absolut, speciellt min första sponsor tog otroligt mycket tid till mig. Jag såg att det var ett nöje. Jag såg att det var han gjorde av rent nöje. Men jag sa det till honom att jag är verkligen tacksam att du pratar med mig nu. Liksom, jag ringer dig jämt om de här grejerna. Och han sa till mig så här: du hjälper mig mer än vad jag hjälper dig förmodligen. Och det kommer du märka också när du väl börjar hjälpa folk. Och det har jag fått erfara också. Det är verkligen så. Och sen det fjärde skälet. Och för att jag varje gång jag försöker hjälpa någon annan tar ut ännu en liten försäkring mot ett eventuellt återfall. Och det är det här som liksom någonstans det allvaret ligger. Att jag, precis som Nathalie pratade om, så det som hindrar mig från att få kraft är allt det som ligger i vägen. Och det som beror på min själviskhet. Att jag är självisk, självcentrerad, rädd, full av självömkan och självbedrägeri. Allt det här beror på att jag vänder alla mina sinnen inåt och tittar på mig och känner efter hur mår jag. Vad måste jag göra för att må bra och så vidare. Det här är sånt som jag fastnar snabbt i. Det går väldigt snabbt. Och lösningen på det problemet är att vända mig utåt. Jag gör 10:e steg. Jag ber Gud avlägsna det här. Diskuterar med någon. Och sen resolut vänder jag mina tankar mot någon annan som jag kan hjälpa. Och det är det jag återgår till hela tiden. Om och om igen. Men det är inte den enda anledningen som jag gör. Utan som sagt, det här kommer på automatik. Så vill jag göra det här. Det blir naturligt för mig att göra det här. Det har gått från någonting som jag måste göra till någonting som jag vill göra. Och i perioder inte vill göra, men måste göra i alla fall. Men jag gör det. Och det här är också en slags disciplin. 10, 11, 12 är det. Jag är inget helgon. Jag är ju långt ifrån perfekt. Men jag försöker varje dag att göra efter min bästa förmåga. Och just det att det står också att vi försökte förbereda skolgång, så inte att vi absolut gjorde det. Hade jag lyckats med alla som jag försökt med, så hade det varit fler inne. Liksom. Men det ser inte ut så. Och det är inte min uppgift. Mitt ansvar är inte att få människor att tillfriskna. Mitt ansvar är att vara där och vara tillgänglig, så att om någon vill och behöver det, så ska de ha chansen att få göra det. Där ligger mitt ansvar. Och som sagt, jag tänkte länge att det här var uteslutande att sitta på möten och räcka upp handen. Och jag tror att man gör mycket nytta där också, absolut. Men det är en otroligt begränsad del av att föra budskapet vidare. Vad jag har fått erfara, min egen erfarenhet. För bara tanken bara slog mig att när jag sitter inne på ett möte, tittar omkring och tänker, hur många sitter vi här inne? Hur många tror ni är där ute? Liksom. Alltså det är inte ens en procent som sitter här inne. Det vore otroligt själviskt att bara sitta här inne. Otroligt. Så jag är precis som Nathalie sa, jag tror på att gå ut. Det jag tänker också på alla referenser i den här boken som pratar om att föra budskapet vidare. Pratar om att de är på sjukhus och pratar med folk. De är ute och pratar med präster. Alltså de är ute och söker upp människor och gör sig tillgängliga. Dr. Bob fick ju också en sån, såklart. Bill stod i hotellobbyn och mentala besattheten började komma. Och för att han måste hjälpa någon annan, så gick han och ringde en präst och fick tag på Dr. Bob. För att han var tvungen att göra det. Då kanske inte var frågan med ett nöje, utan då gjorde han det för att han var tvungen att göra det. Och se vad det resulterade i. Så jag tror någonstans att jag har faktiskt, och alla vi här inne som lider av den här sjukdomen eller har liksom problem som är begränsat till oss. Att vi har fått en gåva som känns som en förbannelse innan vi faktiskt har gjort någonting åt den. Det här problemet som är narkomani eller vad man nu har för någonting, det är livsfarligt och vi kommer dö av det om vi inte har en lösning på det. Och har vi en lösning på det och har löst de problemen, det är en gåva, för att det är inte alla människor som har det. Så. Jag tror att Gud ber oss att placera oss där vi kan göra nytta, och sen tar Gud hand om resten. Men då måste vi vara där ute också. Så. Ja. Det tog stopp där, helt enkelt.